Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag befinner mig i det vackra Bernadottebiblioteket på det kungliga slottet i Stockholm. Här omkring mig finns böcker av de stora tänkarna. Allt från Aristoteles till Einstein. Och nu ska jag prata med några av vår tids stora tänkare. Och idag ska vi diskutera ett så pass viktigt ämne som vapen och försvar. Vi diskuterar det och mer i dagens Geniförklarat. Jag är Messiah Hallberg, fristbundet journalist och komiker. Välkomna hit till Bernadotte-biblioteket och välkomna hit till mina tre experter idag. Vi har korporal Kristina Nordhager, överste John Wilander Lambrell och så Maja Hellgren, fanjunkare. Välkomna hit.
Tack. Tack.
Är ni rädda för hotet mot Sverige?
Du menar det ryska hotet?
Just det.
Livrädd.
Jaha, det är du?
Mm, det är.
För er då som inte känner till bakgrunden, det var den 17 oktober i år som man fick tips om att det var någon slags undervattenverksamhet i Stockholms skärgård. Någonting hände, svenska militären började jaga ubåtar i skärgården och överstebefälhavare Sverker Göransson sa om detta råder inget tvivel att det då var en ubåt, misstänkt rysk. Som, de har inte fått tag i någon, men de har ju... De har till och med sett alltså det är som det här Loch Ness och djuret.
Ja, man har sett vissa bilder som man inte vet är fake.
Men man vet inte vad det är. Nej. Alltså det är helt...
Nej, det finns aldrig en tydlig bild.
Som jultomten.
Och det är alltid taget av äldre män som tidigare har jobbat inom militären.
Misstänkte
för de sitter och spanar såklart. De har inget annat att göra.
Men då är det ju konstigt att de råkar då se... Alltså...
Nej, inte alls. De är där hela tiden.
Men varför har ingen fått en bild? För all... Jag tror att det dyker upp kanske 3-4 bilder ändå.
Men det var ju en båtreparatör, hittar jag på att han heter, som teståkte en båt han hade lagat. Mm-hmm. Och kom ut och såg... I Stockholms skärgård. Någon form, eller något han visste var en ubåt.
Ja, alltså han hade glömt mobilen hemma.
Ja, och ska åka tillbaka och hämta mobilen och sen ut igen. Men jag, det som är konstigt är att du åker inte ut på havet utan mobil om du har en mobil.
Nej, det,
och
du menar att det är en
30-årsåldern. Ja. Eller?
Ja, hans förklaring var ju att han tidigare hade haft med sig sin förra telefon ut och tappat den i vattnet.
Förlåt, vem var den här killen menar?
Men det var den senaste som sa att han hade sett en ubåt. Han dök upp för någon vecka sedan i DN och talade ut. Alltså att han var ett av de här vittnena då.
Okej.
Okay. Och han sa att han hade åkt jättenära den där ubåten.
Alltså jättenära?
Ja, jättenära. Alltså obehagligt nära.
Ja.
Och sett periskopet.
Ja. Eller och att det låg precis vid ytan och att man såg
periskop.
Det.
Först var jag nära att säga stetoskopet.
Ja, det är något helt annat. Ja. Det är som att du inte vet alls vad du pratar.
Ja. För att vara major så är jag otippat dålig på.
Jag är nervös nu bara.
Nej, men jag skulle säga först och främst alltså att jag hatar ju allting som försvaret står för. Inte att de skyddar Sverige, det tycker jag är jättebra om det är det nu de sysslar med. Men hela den manlighetsnormen som jag tänker att de har haft i hundratals år. Alla den krigsmentaliteten de har, paranoian de har, den här vetskapen om att man vet att de har kallat alla män som inte har levt upp till den här normen för bögar i massvis med år. Så att jag är väldigt svår, det kan hända att det ibland hörs under det programmet att jag är lite partisk. Jag vill inte att det ska höras, men bara så att, att jag är tydlig med det i början.
Mm. Gudrun Schyman hade ju en debattartikel i samband med det här ubåtshärvan som där hon sa i princip de här grejerna.
Okej.
Okay. Nej, hon menar
att det
ju på,
är män som leker.
Ja, att det är nästan barn, alltså att män som har lekt krig när de var små aldrig riktigt slutade med det, utan fortsätter att leka krig fast på riktigt.
Nej, men det är ju det, det är ju lajvare. Alltså de lajvar ju alltså kamouflagekläder och paintballgevär.
Men du tycker ändå att det är härligt att det finns ett försvar?
Alltså jag skulle gärna avveckla det helt.
För vad menar du att de skulle kunna göra om det blir krig? Alltså,
nej, precis. Det var det. Jag skrev
ingenting. De skulle ju springa först. Livrädda.
De vet inte vad livbåtarna är.
In i sina kåtor eller vad det heter.
Ja. Eller
sitter de där? Iglos.
Mm? Inte eskimoer.
Men det är det vinter har de iglos, ja.
De vet ju precis.
Varmt och skönt.
Vi ska tänka på en sak nu när vi pratar lite om försvaret. De påminner lite om de nättroll som huserar kring så fort man kommenterar Sverigedemokraterna. Alltså jag skrev en krönika då i samband med det här. Mm. Och så fick den lite spridning. Någon sån här försvarsmänniska retweetade. Och helt plötsligt, så jag hade inte kollat mitt Twitterflöde då på en timme eller någonting. Och så plötsligt hade jag 12 meddelanden då från olika, mestadels män, men även några kvinnor. Alltså försvarsjunkies.
Ja.
Mm. För att min text var ju visserligen ganska raljerande. Alltså jag var så här... Okej, visst, vad ska försvaret göra? Alltså det som du sa i stort sett, om ryssen nu vill komma hit, spelar det någon roll om vi är 2000 man eller 4000 man? Alltså,
som välkomnar dem. Alltså det är det vi måste göra ju. Det är väl antagligen det de gör. Banderoller och flaggor och hej, och hur ska vi stå?
Ett jippo.
Vill de att vi ska buga eller har de traditioner?
Att det är den här Mikael Bindefeld som anordnar hela välkomst.
Ja, fast inom det militära. Så det är inte den riktiga.
Och nej, Kicken kommer vara där igen, va? Och jag är inte bjuden som vanligt.
Ja, men kanske.
Jag får sitta uppe med förra årets idoldeltagare och titta på när Putin kommer.
Åh, det skulle du gilla.
Fast Kicken är ner och skakar hand med Putin och säger: "You wanna hear a song, Mr. Putin? One night of passion."
But this is way. One night of hunger. It's getting stronger.
One night of us just getting stronger.
Mm. Ja, tillsammans med honom så kan vi alliera oss. För är vi med ryssarna, då kanske vi kan uträtta någonting.
Ja, vi kan visa vägen i skärgården och slippa dem åka runt där.
Men jag vet, är det verkligen ett hot, ryssarna? För om den här ubåtsgrejen stämmer, så är det ju alltså så att de har ju försökt komma på då ett sätt att ta sig in i Stockholms skärgård.
Mm. De måste ju alltid veta. Jag har sett, vi har ett hus i skärgården. Jag ser ubåtar varje dag. Ja. Det är ingen som tror, men det har jag sett dem varenda dag. Periskopen, överallt. Jag simmade bredvid en sist. De är inte duggfarliga, de är bara här och kollar
läget.
Har du
läget. Tipsat verkar du göra en sån?
Ja, det kan jag göra. Jag tipsar nu. Mm. Ett periskop, en snorkel, det kan vara vad som helst.
Kristina liksom pekar, det var där jag såg den.
Ja, det var här.
Han var perfekt, jag behöver mer bistånd, tack.
Man kan ju tipsa ryssarna då om att det finns smidigare sätt än då att ta sig in i Stockholms skärgård. Man kan ju då man kan flyga till Stockholm och sen ta skärgårdsbåten från Strömkajen.
Får man utsikten också?
Fin utsikt, härlig, man får vara ovanför vattnet.
Kan vi ta solglas? Jag vill vara under, men vi har väl även såna här båtar med glas, eller har vi kanske inte, det kanske bara är i utlandet de har det som man kan
snorkelbåt.
Se under.
Ja, såna
ni
finns.
Kan snorkel, ni kan tipsa om snorkling, där man sett att du och Katti kan.
Ja.
Då tittar ni också under vatten med.
Fast de vill inte titta ner. Alltså de vill inte se havsbotten.
Nej, de har ju sån här periskop som åker upp.
De ser ingenting i själva båten, de ser bara med periskopet.
Ja, det är det som är säkert.
Nej, men gud, det är bara svart.
Nej, men så man kan undra så här, varför åker de inte? De kan ju ta en färja till Stockholm och kolla runt hur mycket de vill.
Men det är roligare att åka ubåt säkert. De är vana vid det.
Ja, men det är större risk att upptäcka sig än om man bara är en vanlig. Alltså jag ser ju i Gamla stan där jag jobbar, det är ju ryssar där hela dagarna. Det är ingen som är liksom,
fast det blir
ingen
del av det.
Vad är det de gillar? Tycker att det är festligt?
Skönt.
Det är lite festligt.
Ja, jag blev lite,
det var spännande.
Alarma. Kanske. Jag vet inte.
Nej, jag vet inte.
Men det där ljudet du gjorde precis fick ju pulsen att höjas lite. Det var spännande.
Ja, det var det. Mycket spännande. Mest spännande jag har haft på veckor. Men det är ju helt... Är det någon som tror på det? Alltså varför, om vi då ska inte göra oss till idioter här, men varför skulle ryssen skicka ut en ubåt? Vad ska den här ubåten komma med för?
Alltså, nej, alltså det är klart att det är någonting mycket större. Som jag åkte med en taxichaufför som berättade att det var för att det finns vissa falanger inom Sverige som vill att vi ska gå med i NATO. Mm. Alltså skickas de här ubåtarna ut. Det finns vissa som skickar information till tidningar, som skickar information till svenska militären, som sen basunerar ut detta. Och så vips så får de liksom hela svenska folket med sig, som säger och kasta in pengar till det militära och kasta in pengar till försvaret.
En konspiration.
Det finns ju inga människor som är så pålästa om ämnen som man inte
tror. Men han var verkligen det. Vi ser på radio hela
dagen. De vet också hur de ska fiska.
Han hade dessutom jobbat inom det militära. Alltså.
De är också duktiga på att få taxametern att ticka 7 jäkla snabbt.
Och så låter det så här. Tit.
Taxameter.
Tit. Ja.
Det var en ubåtstaxi.
Det är något konstigt med taxametern.
Nej, vadå? Ja, det är inget konstigt med taxametern.
Det är inget konstigt. Alla taxameter låter sådär.
Men vad är det för information då de skickar till Ryssland? De skickar ner en kille som heter Sergej, trycker ner honom i den här båten. Och så, jag ser en.
Nej, men är det ett straff? För då? Alltså, för det kan, om vi säger att det är vissa som får åka ner den där båten, är det ett straff?
Nej, men det är väl deras toppkille.
Eller är det? Okej, okay, så det är en belöning.
Nej,
så nu får ni åka ner i fest.
De har väl någon slåss väl för oss, den som överlever.
Och så har de fest och så... Det kanske är att de skickas ner och så ska man se var de hamnar. Så upp med den där lilla grejen. Var har ni hamnat? Och nu hamnar vi här.
Nej, men på riktigt.
Okej, okay, då fick ni så här många poäng.
Men då, om vi ska vara seriösa, vad är det på riktigt? Alltså, vad är det de tänker?
De kanske ska kolla efter militärbaser i... Alltså i skärgården, om det finns.
Ja, okay.
Men om det nu är så, då kan de ju bara åka till skärgården. Alltså med, på ett vanligt sätt, som alla andra människor gör.
Vad så ser folk? Folk har ju koll på ryss. De här ställena. Där får du inte misshandla att gå i land för att bli folk galna. Och så ligger det ju...
Ja, fast jag såg ju vart de var. Jag brukar ju vara ute och segla på somrarna i skärgården. Ja. Det var ju precis där jag seglade. Där får man ju vara. Alltså, om jag hade haft med en ryss på den båten annanstans. Så skulle ju vi fortfarande få segla där.
Ja, ner vodkaflaskan.
Jag tror att det är oartigt. Alltså att de har glömt att man kan ställa frågan.
De har inte frågan.
Hur ser det ut här?
Exakt, de är inte så smarta kanske.
Nej.
De tror att
för fulla.
Ja.
Ah, är det det?
Jag tror det.
Men det sa ju han, ryssen. Alltså att han... Den som gick på grund då på 80-talet... Han sa ju att de hade åkt lite fel bara. Och råkade på grund.
De hade. Det tror jag på.
Men det är ju en konstigt fel att åka.
Det är det väl inte alls. Tänk dig själv första gången i en ubåt.
Ja, full.
Ska du hitta rätt då, tror du?
Nej, jag vet inte. Jag har aldrig varit i en ubåt, tror jag.
Jag går aldrig ner igen heller.
Nej, men det jag skulle säga då att de var väldigt... Och då fick jag då en sån här Twitter-svans efter mig. Där folk var vansinniga. Det var en ganska raljerande krönika som slutar med att om det blir krig så kan jag väl lika gärna flytta härifrån. Mm. Alltså, om Sverige nu blir invaderat av Ryssland så kanske det kan vara få ärslet ur vagnen och flytta till ett varmare land.
Ja.
Så slutar det. Och de var så här, du vet, den som först skrev, den som uppmärksamma, skrev så här: här är en man som vill att Sverige ska drabbas av systematiska våldtäkter. Och bara, nej. Att HBTQ-personer ska vara utsatta och frukta för sina liv. Här är en man som...
Nej.
Så skrev den här kvinnan då, det första. Mm. Och sen hängde det på en efter en. Och så var det någon som sa så här: han skriver att han ska lämna landet om det blir krig. Varför vänta tills dess?
Oj, bra.
Ja, jag är lite snäppigt av en sån här gammal militärgubbe. Ja, en sån som du berättade om. Som
många sådana finns det.
Ja, jättemånga. Ja. Och de blir upprörda. Och det är som att man ifrågas. För att jag tror att det finns en likhet här. Jag var ju, när vi spelade in Million Dollar Messiah och vi var i Las Vegas, så var jag på en sån skytteklubb. Som finns många i USA. Man skjuter för nöjes skull då.
Finns det i Stockholm också?
Mm. Ja, det gör det nog, men jag tror inte de är samma. De är inte lika pistoltokiga, tror jag inte i alla fall.
Jag tror de som åker ut är det. Jag har jättemånga kompisar som åker ut. De är pistoltokiga, kan jag behöva tala om.
Är det så de beskriver sig?
Ja.
Pistoltokiga.
Och de älskar det.
Då var det en hel familj som drev den här skytteklubben utanför Las Vegas. Och sonen, det var han som skulle lära oss. Och han var så här: it's great, right? It's great. Alltså när vi sköt, han tyckte, det var som att han, en orgasm, beskrev han så.
Ja.
Och så pratade vi lite om vapenpolitiken. Och jag kunde ju inte säga någonting. Eller jag fick ju vara på hans sida då, för att vi fick vara där gratis. Och man var lite så här: oh yeah, it's crazy that we wanna ban guns, you know, it's greatest thing, sa jag.
Mm.
Och så kom det fram i slutet då att han, den här killen, 25 år gammal, sov med en pistol under huvudkudden.
Oj.
Och så sa han: but yes, you know, I'm not paranoid, I'm just prepared. No, you're fucking paranoid, man. Mm. Och där tror jag någonstans att många av de här försvarsnissarna också befinner sig. Alltså de skulle säga, vi är inte paranoida mot ryssen, vi är förberedda. Men de ska alltså gå genom livet. Alltså vi är alla, såklart att det kan bli krig. Alltså den, men om man, vi vanliga människor tänker inte på det dygnet runt. Nej. Som de här människorna verkar göra.
Och framförallt, de här människorna, de vill ju ha krig.
Ja, men det är det
alltså, den här, de förstår den här gamla det. Gubben som hade sett nu den här ubåten. Alltså han måste ju blivit helt till sig när han såg den här ubåten.
Ett gubbestånd. Alltså,
att han, men han måste ha blivit helt till sig. Inger, hämta kräftor. Alltså, nu ska det måste ju vara en stor händelse.
Hämta vår jättegamla kamera så vi kan ha en dålig bild.
Man ser ju hur han går ner i källaren, dammar av sin gamla liksom, kostym.
Och sin polaroidkamera.
Ja, går upp, sätter på sig en sån där hatt, tar fotot. Ja. Och sen ringer då säkert ett nummer som inte finns längre. Nej. För att ringa
som
in.
Som sitter på kylen som har suttit där i 40 år.
Inger 08.
Skriver du ner? Inger är ju död då, kanske aldrig funnits.
Inger ligger död i köket. Ja, alltså, 1972.
Oj.
Inger, var är du?
Han har skriker inte sett ut det, koordinater.
Ja,
nordost, 7-2.
Han har bara stått i fönstret de senaste
sidos,
fem åren och tittat.
Han kan det där, Inger, kan det där vara en ubåt?
Jag tänker att det måste vara oerhört tärande för de här människorna att leva med den här rädslan. För jag gick ju ibland då, för jag tänkte väldigt mycket på döden, och gick hos en psykolog, och så fick jag jobba med den typen av, alltså att man kan tränga bort den typen av tänkande, mindfulness. Alltså man ska vara i stunden, man ska inte tänka på det.
Hur gör man det då?
En grej, till exempel om du går på stan, så kan du säga det du ser högt 3 gånger för dig själv. Bil, bil, bil. Löv, löv, löv. Gata, gata,
funkar
gata.
Det låter ju som ett urbota dumt råd.
Framförallt så tittar folk konstigt på det.
Ja. Fast du ska inte säga det högt. Men man jo. Kan även, man kan, jo. Ska man? Ja. Aha, okay. Mitt tips var att man skulle säga nu.
De här hjärnskrynklarna som tjänar så här 7000 i timmen, det var ju men, inga
ja,
fantastiska
nej, men vet ni vad? Nej, men det funkar ju lite grann. Tills man kommer på att det låter som att man håller på att komma. Eller att man kommer. Nu. Och då kan man inte säga det längre.
Men fattar säger du så i den takten då också?
Vadå nu? Det har jag aldrig hört dig säga. Jaha.
Nej, du har aldrig hört det. Nej.
Oh, nej.
Men nu vet du hur det skulle kunna låta.
Nu. Men vadå?
Nu.
Jag blir alltså lite upphetsad.
Titta inte på mig då, titta på John.
Ja, men varför det?
Vadå, vad blev du upphetsad? Alltså nu.
Nej, men jag tänker på... Alltså,
på sexet?
Nej, på Kristina som en sexuell person.
Men gud, sluta göra det.
Det är du som börjar prata om sex.
Ja, fast inte med dig.
Nej.
Nej, men min terapeut.
Ja, men så. Jag menar, alltså, det skulle de behöva göra, de här försvarsmänniskorna. De skulle behöva få bort det. Vad ska inte du?
Skratta åt Kristina som är så rolig.
Ja, men det, visst är det
roligt.
Jo, men då har jag en teori här nu då. För det som har hänt här nu senaste tiden, det är först att försvarsmakten då, försvarsberedningen, de har krävt mer pengar. Det de vill ha i försvarsmakten är 4 miljarder till.
Mm.
4 miljarder till.
Vilken fest de kommer ha för de pengarna alltså.
Ja, bra fest.
Oh, gud, nya kostymer, eller?
Ja. Och det är inte 4 miljarder till alltså totalt, det är 4 miljarder kronor per år. Fram till 2019.
För att göra vad då?
För att kunna stå upp mot det här ryska ubåtshotet.
Var hittar man de jobben?
Nej, jag vet inte. Men det här
var
är då...
hittar du pengarna?
De finns. Det finns så
men det är skattepengar.
Ja,
mina surt förvärvade skattepengar.
Ja, vill de lägga på det här rysshotet som jag misstänker att de har hittat på själva. Peter Sandvall, då, generaldirektör, säger vi vill ha 4 miljarder kronor per år fram till 2019 för att kunna stå upp för det här. Dagen efter kommer en hemlig källa läcker i Dagens Industri att det inte rörde sig om en ubåt. Det måste ha varit minst 4 ryska ubåtar i skärgården. Mm. Dagen efter, de vill ha 4 miljarder.
Men
är inte det här som en världens...
Men för en konspiratorisk lagda, vilket inte är svårt att bli här. För
verkligen.
Den här, vilket datum sa vi att det var? 12 oktober?
Vad hände då? Någonting
med men det var ubåts... Det var då de drog igång det här.
17 oktober.
Ja, 17 oktober. Det är alltså mitt i brinnande budgetförhandlingar efter valet.
Ja.
Alltså när man, liksom, hur mycket försvaret och bland annat ska få. Så alltså, rent liksom, konspiratoriskt så passar det ju väl in.
Men det är klart att det är så.
Men är inte oerhört intressant?
Men allting är ju bara en lek.
Alltså... Och om de får de pengarna så vill jag och Kristina ha ett jobb i skärgården. Spana.
Spanare?
Ja. Exakt. Ja. Det där måste de ju lägga pengar på. Spanare. Jag kan anmäla mig som spanare. Jag har redan sett.
Du har sett. Jag har god syn. Du har lite nedsatt. Men ja. Du har bra luktsinne.
Ja, det har jag. Mm.
Så att en av två spanare har lite, tror jag, lite nedsatt syn.
Ja, fast luktsinnet ska man, det kan man inte underskatta med tanke på att det är
mycket
vård.
Men alltså, då blir det väldigt mycket känsligare. Mm.
Synen är ju ett viktigt egenskap i spaningen. Men det är ju som de här som satt på Titanics lookout. Mm. Alltså de som spanar, de skulle ju bara spana.
Det var första engelska ordet, tror jag, för programmet.
Första
ja, jag började jobba med det. Mm. Nej, men de var ju två spanare då som då
spana isberg.
Ja, mm. Och som då såg isberget. Mm. Och skrek då iceberg, som är isberg på engelska.
Iceberg.
Right ahead.
Ja.
Ja. Lite
men
för sent.
Men hann de inte riktigt.
Nej, men problemet är att jag har läst nu att hade det inte funnits några spanare på Titanic, hade de inte ropat iceberg right ahead, så hade Titanic kört rakt in i isberget och inte sjunkit.
Men
det var svängen som gjorde att Titanic sjönk, för då kunde det riva upp hela olika vattencompartments.
Så om det kör rakt in i ett isberg, så sjunker det inte mer nu?
Utan det går sönder då? Längst fram, men det hade inte fyllts med vatten lika långt bak, och det hade inte sjunkit.
Det var olika schakt på båten som...
Ja, men olika schakt. Jo, men man har visat att med den hastigheten och så vidare att det inte skulle, alltså att det troligtvis skulle gå ganska bra.
Ja.
Att det skulle flutit.
Det skulle flutit, det skulle gått sönder. Ja, men det skulle aldrig ha sjunkit. Ja. Så folk skulle kunna röra sig bakåt då. Några skulle väl dött som stod där fram, men ja, det skulle aldrig sjunkit. Det är lite intressant.
Ja, men då kan vi säga, ubåt, kör på, kör på.
Ja, säger vi. Rakt fram.
Rakt ner. Skada er inte.
Nej.
Skada er inte. Någon, eller hur man nu säger det då.
Men ni behöver ju inte prata ryska.
Kicken kommer strax och dra en låt.
Nej, men vi kan...
Förbered kicken.
Har ni gjort lumpen?
Nej.
Nej.
Allmän värnplikt tycker jag är, alltså om man ska gå bakåt i tiden, vilken oerhört bakåtsträvande. Det är ju på väg att många som förespråkar det nu.
Att du ska komma tillbaka?
Men vad fan ska det tillföra?
Många män behöver komma ut och frysa lite, tror jag.
Ja, det är mycket möjligt att det skulle sätta lite hyfs. Mm. Alltså att vi är en försoffad generation. Mm. Men...
Jag tror inte det blir så mycket hyfs. Jag tror att det är farligt.
Ja, men såklart att det är farligt i en sån här manlig sektmiljö.
Mm. Mm.
Alltså, jag kan inte tänka mig någon...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ting värre.
Gud, ja, men, vad det är många som har mått dåligt av det.
Ja, fan alltså. Alltså, tänk dig hur många som har mått, alltså, bara då själva grejen att man ligger då i så här 20 månader utanför boden i någon skog.
Mm. Bara där mår man ju dåligt.
Ja, men bara det. Och då har man inte ens tagit in allt det här sociala, att umgås med folk från Mora, alltså under flera månader då, som är liksom, ja men det är homofober och det är allt möjligt liksom.
Fruktansvärt. Sen finns det ju så, man kanske har hänt någonting de sista åren, får man hoppas, alltså en progressiv rörelse.
Ja, men har ni, känner ni någon som har gjort lumpen?
Jag känner jättemånga.
Gör det?
Alltså, såklart det finns vettiga människor i försvaret, det är inte det jag säger. Men jag menar, hela bilden av det här manliga normen.
Och en förfärlig hierarki, tror jag.
Ja, men verkligen. Ja, men bara det här som man hör, att de kommer ut och tvingar folk att göra armhävningar och spottar folk i ansiktet.
Olsson! Alltså, det är den.
Och sen min kompis, han kissade på sig i sängen typ 4 eller 5 nätter och grät och gick till terapeut och sånt där för att han skulle få slippa. Och då släpp han.
Gjorde han det medvetet?
Ja.
Det är ju
han var tvungen att göra det. För att det var så fruktansvärt. Alltså, han kom inte ihåg det. Han var tvungen att göra det.
Men hur bevisade han att han hade kissat i sängen?
Men han kissade i sängen. Vad menar du?
Ja, men, så att han väcka alla andra i sin barack då och säga, grabbar.
Ryktet går väl ganska snabbt.
Ja.
Han har kissat ner sig. Han fick nog ett kränkande.
Ja, gud ja.
Han som bodde under kanske märkte också att det droppade.
Vuxen man kissar i en säng, det stinker nog ganska mycket. Mm.
Men
kissar ju som hästar dessutom.
Va? Vilken? Jaha.
Som hästar. Tjockstråle. Mm. Illgul. Uff.
Varför går ni och tittar på färgen?
Neongul. Ja, men för att ni glömmer ofta spola.
Ja, det är för att vi ska ha något schysst att titta på. Om man är nöjd med färgen så vill man kanske behålla det.
Är det så?
Ja. Jag skyllde ju på... jag skyllde ju på att jag var närsynt. Oerhört närsynt. Det var jag ju också. Mm. Jag kommer ihåg, det här var när jag skulle göra min mönstring då. Det var precis när Kent... Dagen efter Kent hade släppt vapen och ammunition, det är ju länge sedan, 2002. Så åkte jag dit ut till en bit utanför stan, och vilken ångest man hade för den där dagen. Det var ju innan jag var
hem,
så här...
som åkte i Näsby Park.
Just det.
Där, ja.
Och man satt där och direkt, man kunde ju se direkt vilka killar som hoppades på att få göra lumpen. Det var ju en del killar som kom dit med stuns i stegen. Mm. Och var så här, nu äntligen, de hade längtat.
Ja, visst.
Det här var som...
De hade övat inför styrkeprovet, IQ-provet visste de att de inte hade så stor chans på. Men styrkeprovet hade de lagt ner väldigt mycket tid på då. Alltså att förbereda sig.
Skit i IQ, QI, vad fan det heter. Jag kan det lyfta en stock.
Skit i det där bögprovet.
Bögtest, ja. Som de kallar det. Nej, men styrkeprovet, ja precis. Och så gick de ut, kom de ut från ett rum. Det var ju olika rum. Ni har aldrig gjort mönstring såklart.
Nej.
Det är olika rum då som går man in i, och så kom de ut vissa av de här och nästan high-fivade sig ut ur rummet.
Man får veta direkt.
Ja, man får en, jag vet inte, någon skala. Man får en 7 upp till 10.
Mm.
Du fick en 7 på styrka. 7 på styrkan, det är bra, Jonsson. Vi redan kallar varandra med efternamn och sånt där. Mm. Kamrer Jonsson, inte kamrer. Kamrat Jonsson. Mm. Jag är inte så bra på militär snacket. Och jag satt bara där, fick inte göra ett test. Och länge dröjde jag. Han lyssnade på den där Kent-skivan om och om igen. Och sen efter 4-5 timmar så fick jag gå in och göra mitt första test. Och det var då, som tur för mig, var syntestet. Eller läkartestet. Och så sa jag är i praktiken blind. Vill ni ha mig? Och det ville de ju inte då. Mm. Och så gick jag där. Jag har aldrig gått från ett ställe med så glada steg. Ja, men vilken lättnad.
Mm. Jag tror, jag förstår hur många, de borde nästan bygga någon sorts, alltså, man skulle kanske stå och sälja champagne där utanför eller någonting. Jag tänker, alltså, fattar hur många som har gått med språng i steget därifrån och varit lyckliga. Ja. Just den där lilla, jag kommer ihåg nästan den där liksom lilla gatstumpen då till, vad är det för banan? Roslagsbanan.
Ja.
Nej, men den är ju fin. Man borde nästan ha lite fest där utanför.
Ja, men man skulle kunna ha fest av olika anledningar. De som kom in är jätteglada för att de ska få åka till Boden. Visst. I 20 månader och hata homosexuella. Och även vi andra då som inte kom in, också glada för att vi slipper.
Och sen då tyvärr de som kom in som inte ville åka.
Ja, de får ingen champagne.
De som inte får komma in.
De måste få mest champagne.
Ja, de får grattis.
Mm, ja, verkligen, de har inte köpa någonting. Det kan vi bara dela ut också. Det Absolut. Kan också en del av vårt jobb. Eller det gör vi frivilligt.
Vi kan ta av de här 40 miljarderna.
Ja, men exakt. Mm.
Men det är så roligt att höra då. Jag kommer ihåg att folk kom ju på en massa olika skäl. Då. Du hade synen, jag hade att jag fick huvudvärk av fysisk ansträngning. Och, som jag faktiskt får. Och sen så hade ju elak John hade ju torra ben. Och det var ju, han sa inte det som ett skäl. Alltså han sa att han hade torra ben.
Var det torra ben?
Han har något torra ben så han måste smörja in sig med det då. Nej men på riktigt, nej, men det var hans förklaring då. Och det, han slapp undan på grund av
det. Jo fast då kan jag ju höra nu, när jag hör den torra ben-grejen, att då kanske det har varit lite för slappt för att slippa undan.
Jo men precis, det här var ju nästan de sista åren, ja, där det blev sån här mönstring. Det har man väl inte idag, eller?
Nej, det har man inte.
Jag tror inte man har mönstring idag.
Så män kommer undan med torra ben?
Ja, och kvinnor, de behöver inte göra skit.
Nej, eller hur?
De behöver inte ens mönstra. De
behöver inte ens föda barn.
Nej, det behöver ni väl fortfarande. Jag var ju i Oslo här nyligen. Oslo. Och uppträdde.
Var det morsomt?
Ja, det var morsomt. Det var det faktiskt. Första gången jag giggar ju väldigt sällan utanför Sverige. Jag var ju nervös för det. Det var 300 norskor och norrmän i publiken. Mm. En svensk i hela publiken. Men de förstod mig. Mm. Och det är intressant.
Det har ju den svenska publiken aldrig riktigt gjort.
Nej, jag har konstant känt mig missförstådd av den hela svenska publiken. Men kanske att den norska träffar lite agenter och så här. Kanske att Norge... Jag kanske blir den första komiker som emigrerar till Norge för att få en riktig jävla karriär.
Det är en rolig bild att er familj då tar sitt pick och pack och åker till Norge för greener pastures. För att pappa tror att här finns det pengar att tjäna på min...
Ja, jag flyttar jättegärna till Oslo.
Men det som är konstigt och det som gör att man känner sig lite som ett as, det är att precis som i Danmark, även om norska är lättare att förstå än danska, så förstår jag ju inte särskilt mycket. Jag var över då med min, jag hängde med min vän Martin Beijer Olsen som anordnade den här festivalen. En fantastisk festival.
Ja, och jag kommer ihåg honom väldigt tydligt från Raw Summerfest.
Okej.
Okay. Att han var väldigt rolig.
Ja, ja, han är en av Norges absolut roligaste. Mm. Men,
väldigt bra.
Men jag hängde med honom då och hans vänner. Och jag förstår, alltså när vi är själva, då anpassar han sig och pratar lite långsamt och lite svensk-norskt. Så här. Men sen kommer hans vänner in och då börjar han prata snabbt. Mm. Och så förstår man bara ett ord här och där. Mm. Det blir döden. Och så man så här, döden? Ja, nej, är det någon som är dött? Nej, hund. Alltså man står, man hänger inte, man tappar det. Mm. Så man står som en dum hund, står man och tittar på dem.
Ja.
Mm. Går från,
alltså. Dum död hund.
Ja. Men de förstår allt jag säger. Vilket ju blir en konstig balans i det hela.
Ja.
Alltså jag kan prata som vanligt. Men så fort de säger någonting så ser det ut som ett frågetecken.
Men hur kommer det sig att svenska är så lätt att förstå?
Jo, nej men det är att de har vuxit upp, precis som i Danmark, med svensk barn-tv. Trodde väldigt många. Alltså de har sett Emil i Lönneberg på svenska.
Ja, det stämmer.
Och sådana grejer. Så att det svenska språket är naturligt för dem.
Mm-hmm. Det är Lindgren, de är... Ja. Okej.
Okay. Så är svenska ett ganska tydligt språk jämfört med danskan faktiskt. Alltså,
jo, visst. Ju lite... visst. Men ändå, det är ändå roligt.
Ja, danskan är ju svår, men norskan är inte så svår att förstå. Det är vissa ord bara, annars är den ju väldigt lik svenskan skulle jag säga.
Men jag såg prata med en igår då i baren, vi hade lite efter festivalen, så stod jag och pratade med en tjej, en härlig norsk jente.
Mm. Och de är fina.
Ja, men jättehärlig barn. Men så stod jag och pratade med henne och jag tänkte att det här går ju bra. Alltså, innan har jag tyckt att det är lite svårt att förstå henne, alltså att man har varit på fel våglängd med norrmännen.
Mm.
Alltså att det har inte riktigt flutit helt smidigt. Men här flöt samtalet fantastiskt, tyckte jag. Och jag skojar lite med henne och tänker att hon förstår att jag skojar och så vidare. Vi pratar säkert en timme. Och sen plötsligt så får hon åt i blicken och så ska hon gå därifrån. Och säger så här, ska du gå redan då? Så, ja, det blir lite överväldigant när du står och säger att du är helt förälskad i mig. Så.
Alltså, sa du det?
Nej, men alltså jag skojade ju lite grann. Alltså jag...
Hur skojar du?
Men vad var ditt skämt då?
Nej, men jag sa så här, hur härlig du är, så charmig. Jag blir helt förälskad i dig.
Ja. Och hon tog det bokstavligt då, att du var förälskad i henne?
Ja.
Alltså att du hade blivit kär?
Ja.
Mm-hmm.
Vilket du väl lite blev, annars hade du inte sagt det.
Är det jättekonstigt att ställa sin bar och säga till en man, åh, nu blir jag så förälskad i dig.
Inte till en man?
Nej, men jag tänker mig jag själv.
Men
varför sa du det till henne?
Man skojar väl, alltså lite så här härlig energi liksom.
Nej.
Nej, gå inte hem. Jag fattar ingenting.
Inte jag heller. Nej, nej, nej. Det var bra att hon gick. Mm.
Aha. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Men det blev så konstigt, för jag trodde att vi förstod henne. Liksom.
Men antagligen, jag tror att det som,
jag tror att det var språkförbistringen.
Nej, att du var så in i ditt eget pras att du tyckte att du var så härlig. Och så tyckte att hon du tyckte att hon bekräftade dig genom att bara le. Och de norska är ju väldigt så här positiva och hyggliga jenter. Och de lejer och smiler hela tiden då. Och sen så fattade hon inte, hörde hon bara att du sa: jag är förälskad i dig. Då blev hon ju jätterädd.
Fick du en annan, en annan på nivå på rösten när du sa det?
Nej, alltså, nej, samma. Nej,
blicken.
Nej, men många norska tjejer som jag pratade med under helgen, även förra gången jag var i Norge, plötsligt så byter de helt karaktär. Från att gå från ett trevligt samtal så får de något ilsket i blicken och börjar antingen, förra gången jag var där för ett år sedan, då var det någon som började skrika saker på norska åt mig. Och sen, och två, jag förstod inte ordet. Nej,
det var... Men det finns ju vissa ord som betyder annat på norska. På svenska, du kanske sa något sånt då. Så det här bärs betyder någonting annat på norska och sånt där.
Jo, jag vet.
Nej, men sa du någonting så jag älskar bärs?
Nej, vad betyder bärs?
Vet du inte det?
Nej. Bajs?
Ja.
Okay. Nej, det sa jag inte. Men alltså, det är sådana grejer.
Jag älskar att bada i bärs.
Nej, det sa
inte
det.
Nej, det sa jag inte.
Men det måste ha varit något sånt. För tre gånger då.
Ska du ha lite bärs?
Nej, inget bärs relaterat alls. Alltså. Men ja, nu när du säger det så.
Ska vi dela en bärs?
Vill du följa med hem till hotellrummet? Jag har massor med bärs.
Nej, det sa jag inte. Nej, men så, det var intressant. Men så det blev en viss språkförbistring.
Men vet du vad som är konstigt då? Att om det hade varit jag och jag pratade med någon och säger så här: men vänta nu måste jag gå, eller plötsligt börjar skrika åt en, då kanske man frågar så här: vänta lite, varför skriker du, eller vad händer nu? Eller
hur?
Om man har fått kontakt med den här personen, då händer ju inte det att den personen bara går. Nej. Och man själv står kvar som en fån, utan då frågar man ju vad som har hänt.
Men då det jag
alltså har ni inte fått någon kontakt, eller?
Jo, men i det här fallet så gick jag efter och sa: ska du gå hem nu på riktigt? Och då kom hennes kompis och tog henne i armen och sa: nu ska hon gå hem. Nu ska hon gå hem.
Men du har gjort bort det jättemycket. Det är för pinsamt.
Jaha.
Nej, du tycker inte det?
Jo, alltså, för att jag vaknade upp med då bakfyllig ångest. Som att jag hade gjort bort mig.
Du har det också.
Fast det hade jag inte. Jag har ju bara varit trevlig.
Nej.
Men jag tror på något ord. Alltså ett felaktigt ord som har yttrat, som du har trott betyder någonting annat.
Fast
men,
det där känner de till vilka ord som är konstiga på svenska.
Men det var det här med förälskelsen. Men det tycker jag är, det säger jag ofta till tjejer. Alltså, så här, du, alltså det är väl gull. Alltså, det är väl lite...
Ja, men du brukar ju säga det som ett så här, alltså att typ att du är så oförstörd.
Ja.
Alltså mer som en sån.
Ja, precis. Ja.
Du är ett barn.
Ja, men det är så här, exakt. Så här, du har hela livet framför dig och du är glad och sådär. Men det betyder ju inte riktigt att du älskar dem. Det är mer bara att såhär...
Ja, såklart det inte betyder att jag älskar dem. Jag har precis träffat. Men hon kanske trodde att jag var en galning.
Ja, det trodde hon.
Som
men älskar kanske är ett starkare ord på norska.
Jag tror det. Jag sa förälskad, så här.
Sa du det? Använder du ordet förälskad?
Du har gjort mig förälskad i dig.
Nej, men
herregud.
Varför är det så konstigt?
Ja, men då skulle du vara vad gjorde du sen? Gick du upp till politikrum sen och la dig, eller? När du gick till nästa tjej och sa samma sak.
Jag stod kvar med armarna i sidan och tittade efter när hon gick.
Trånande.
Nej, men hon var ju...
Men jag tycker att du är trevlig, säger man väl? Eller
ja, det sa jag också. Ja, men det gjorde så roligt.
Men förälskar dig.
Kvick, sa jag.
Du sa allt.
Jag sa för mycket, kände jag. Jag sa även att hon borde bli ståuppkomiker.
Oh.
Så här kul har jag inte hört en jente vara på många, många år.
Jag tror inte att det är så bra att stå och berätta vad man tycker om en person. Nej. Bara sådär rakt upp. Det kan ju bli ganska jobbigt, liksom.
Det är så jävla pinsamt för alla oss när du gör så här med sig.
Varför det?
För att det är en hel...
Jag ville bara vara trevlig, jag träffar inte så mycket folk. Nej, och så får jag i mig några öl. Och så tror jag att det är så här folk pratar.
Du kan inte säga så till människor.
Jag är snäll mot dem.
Nej, du är inte farlig, bort bara det. Du framstår bort
som en farlig
alla.
Man.
En farlig man.
Och för mig blir det jättepinsamt. Och för våra barn, och för Maja, och för John.
I alla fall så kommer jag tillbaka till mitt rum. Jag har med mig en kebabtallrik. Jag har inte varit så här full på länge. Det är så en sån 20-åringsfylla. Och så plötsligt börjar det pipa i rummet. Pipa.
Brandlarm?
Nej, det var det här.
Nej. Nej, det börjar pipa. Och som en idiot då, full som jag är, så börjar jag tänka att min mobil låter konstigt. Så jag börjar gå runt och känna i sängen efter min mobil. Jag hittar inte min mobil. Alltså det låter så här. Biu, biu, biu. Larm. Mm. Ja. Så jag börjar känna här i sängen. Mm. Och så här, vad är min telefon? Vad är det som händer? Sen då förstår jag vad ljudet kommer från. Jag lokaliserar det. Det är brandvarnaren som tjuter. Min tanke då är, åh helvete, min brandvarnare har satt igång av någon anledning och den håller på att väcka alla andra på hotellet. Jag måste få den tyst.
Dina efterfester gör mig deprimerad. Alltså, så här var de inte för 10 år sedan.
Det här är ingen efterfest, jag skulle gå och lägga mig på okay. Mitt hotellrum. Ja, så jag tänker, min tanke då är alltså, min brandvarnare, den enda brandvarnare på hotellet som låter är just min. Av en anledning. Så jag tänker att min kebabtallrik som var ganska stark på något sätt har rykt upp i brandvarnaren. Ja. Så jag går och drar ner locket på den här pappkartongen och du liksom börjar vifta framför den för att ta bort något os som jag föreställer mig håller på att väcka hela hotellet. Ja. Så, det är min tanke. Ja. Jag tänkte, det var ju ganska stark sås på.
Att det var en varnare som kände av styrka i sås, inte rök.
Nej, habanero?
Stark larm i rum 308. Skulle jag ta den starka såsen? Han sa stark eller mild. Jag skulle ta en mild.
Inte visste jag att de norska brandvarnarna reagerar på
kebabsås.
I alla fall, så det tänker jag. Och det finns ingen knapp på den här brandvarnaren. Så först försöker jag hålla för den så att ljudet, så att jag inte ska väcka mina grannar. Att jag formar mina händer som en kupa.
Ja, det så här långt.
Riktigt, ja. Så försöker stänga av ljudet. Det funkar inte. Jag bankar på den så här. Jag tänker att det kanske bara är så här att batteriet eller någonting håller på att ta slut. Jag bankar på den. Så håller jag på så här i... Ja, men lätt i alltså 2 minuter försöker jag vara tyst på den. Innan jag kommer på idén om att titta ut i korridoren och se att folk går där. Ja. Och då slår det mig. Ta mig fan. Det är nog inte bara mitt brandlarm som låter. Det är alla.
Ja.
Och sen går jag ner då i lobbyn och så visar det sig vara falsk larm. Och jag tycker att alla tittar på mig. Så jag tänkte så här, oh shit, det måste vara många som har varit på showen och sett mig. Vad kul. Så kommer jag upp till rummet. Går upp till rummet, ser mig själv i spegeln. Då har jag tagit på mig min t-shirt ut och in. Så att 4 lappar, vita lappar, hänger ut.
Vad hände med din kebabtallrik då?
Fick den kom upp sen och åt upp när det var tyst på rummet.
I lugn och ro.
Men det jag menar då, att man tänker ofta, vad är det för idioter som dör i... Alltså, varför reagerar folk inte på larm eller på båtar? Varför tar man sig inte till livbåten? Det är ju exakt så här det går till.
Ja, du hade inte klarat det bra på Estonia.
Nej, det är det jag menar.
Fan vad läskigt. Mm.
Och då fick jag ganska intressant, på tal om det, att klara sig på båtar. Ganska intressant statistik här. Någonting har hänt med båt... Vi pratar ju om Titanic.
Mm.
Kvinnor och män. Man pratar ju också rädda kvinnor och barn först. Mm. En gentleman ska släppa av kvinnor och barn först. Mm. Så var det ju. Mm. Eller
hur? Ja.
På Titanic exempelvis så fanns det 800 män, 400 kvinnor.
Mm.
De som överlevde var 300 av 400 kvinnor.
Mm.
Men bara 130 av 800 män.
Mm.
100 år sedan. På Estonia var det 500 kvinnor, 500 män. 26 kvinnor klarade sig, 111 män. På Bulgaria, ett rysk företag 2011, så var det 108 kvinnor... 78 män på båten. 29 kvinnor klarar sig, men 50 av männen.
Mm.
Så att alltså, flera då båtstatistik som bekräftar det här, att det har hänt någonting, att trots jämställdheten så har männen då gått tillbaka.
Och man har gått ifrån det här klassiska,
ja,
kvinnor och barn först.
Inte det fascinerande? Förstår ni? För 100 år sedan så var männen gentlemän även in i döden.
Mm.
Rädda barn. Men nu så armbågar man dem ur vägen. Mm. För att själv hoppa i livbåten.
Men hade du möjlighet att hjälpa någon kvinna?
Nej, jag hade ju fått upp att stänga locket till min kebabtallrik.
Ja, just det.
Jag försökte ju rädda den först och främst.
Ja, så kebabtallrikar och barn först.
Alltså när vi går till, kvinnor har ju alltid varit de som ska man rädda alla andra först, mm, naturligtvis. Och innan blev de kanske då, vad vet jag, burna upp, eller att folk sa att det var viktigt att de skulle gå före.
Ja.
Men nu när det är jämställt mer då, kanske,
mm,
så är det klart att kvinnorna säger, varsågoda, gå före. Alla andra får gå före dem.
Mm.
Man har det i sig så rotat, liksom. Tror jag.
Så att jämställdheten har gjort att kvinnor nu dör i större utsträckning.
Men man ska också tänka på att på Titanic så var det ju liksom överklassen som åkte båt. Det gör man ju inte så mycket nu för tiden.
Vad menar du?
Men det var ju en kanske en lite mer hövligare hövligare typ av människa.
Du menar, ja okej, okay, nu är jag med.
Alltså det är liksom på en finlandsfärja är ju alla aspackade. Det är liksom, det är knappt så att folk vet vad en kvinna, alltså de ser inte skillnad på en kvinna och en man.
Nej,
nästan.
Nej.
Men på Titanic så finns det ett uns av liksom något lite finare.
Jag förstår.
Jag tror ändå att det är så att kvinnor generellt fortfarande kanske tar ett steg bakåt för att männen ska få gå före.
Är det ett eget fel? Alltså för att ni har sagt att ni är lika mycket, lika starka som män. Se hur det gick nu, kvinnor, kan jag säga.
Säger, hoppas jag, att vi
ja, men högre lön och rösträtt, men på bekostnad av att man dör i båtolyckor.
Mm, grattis.
En sjuk grej med Titanic var att bandet spelade hela vägen ner i vattnet.
Ja.
Gentlemen, it's been an honor playing with you tonight. Sa de då.
Okej. Okay. Och sen sätter de på The Poodles klassiker One Night of Passion, One Night of Hunger. Tack för att ni kom och pratade med mig här i Bernadotte-biblioteket om försvar och försvarsmakt och annat som har försvaret till. Tack Kristina. Precis anda har vi här idag ställt några stora frågor och ibland fått några rätt vittfamlade svar. Jag har fått en inblick i hur så här skarpa hjärnor fungerar. Tack till alla er som har lyssnat, var ni än befinner i världen, och från mig, Messiah Hallberg, på Bernadotte-biblioteket på det kungliga slottet i Stockholm. Adjö.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.